Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan och finna en beredd boning genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Ordet är från epistelläsningen ur andra Petrusbrevet, och det är Petrus som berättar vilken effekt hans erfarenhet vid berget där med Kristi förklaring hade på honom och hans apostlabröder. Det var Petrus, Jakob och Johannes som fick gå med Jesus upp på berget, och där fick de se Jesus i hans himmelska härlighet och Mose och Elia med honom, och ännu mer, de hörde Faderns röst dundra från himlen: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Efter den händelsen, säger nu Petrus, blev det profetiska ordet så mycket fastare och starkare för dem. Det vill säga, gamla testamentets profetiska skrifter som profeterar om Jesus, Messias, som ska komma. Det står klart för dem att Jesus var den som hela Israel hade väntat på. Uppfyllelsen av löftena. Men ett tag tidigare än detta, och detta är också den händelse som sedan leder fram till vår evangelieläsning, då skickade Johannes bud till Jesus, Johannes döparen, och undrade om han var den de väntat på eller om de skulle vänta på någon annan. Johannes döparen satt fängslad av Herodes i borgen Makeros, inte långt från Döda havet. För honom kan man tänka att det här var en mörk plats, eller dyster som det står i folkbibelns, nya folkbibelns översättning där av andra Petrusbrevet. Han verkar ha drabbats av tvivel i någon form. Innan så hade han pekat ut Jesus som Guds lam. Han hade erkänt att det är ju jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig för att döpas. Men det kristna livet är inte spikrakt. Inte ens en frimodig bekännare som Johannes var immun mot tvivel och mörka tankar när han satt fängslad. De kommer, och vid svåra prövningar, motgångar, förluster, eller när man kämpar mot synd som inte man blir fri ifrån, frestelse som övervinner en gång på gång, men ibland också oväntat i vardagen när saker rullar på och det är som vanligt, så dyker det upp. Helt plötsligt när det gäller troslivet så befinner man sig på en mörk och dyster plats, och tvivlen kommer som ovälkomna gäster. Johannes kröp inte in i ett hörn där i fängelsehålan med sina tvivel och lät dem äta upp honom. Istället blottade han dem. Han kallade till sig några lärjungar och erkände öppet för dem vilka tvivel han hade. Och han bad dem att ta det här till Jesus. Han gav sina tvivel på Jesus till Jesus. Johannes förblir inte sina tvivel utan söker svar. Och han söker svar på rätt plats hos Jesus. Han håller sig till ljuset, världens ljus, som skiner på en mörk och dyster plats. Själv var han inte ljuset, men han hade kommit att vittna om ljuset. Och så får han göra nu också till och med sina tvivel. Så vad du än bär på nu, så är det bästa att gå med det till Jesus. Och var finner vi honom? Jo, vi finner honom i skriften. Så du får hålla dig till löftena i skriften som ett ljus på en mörk och dyster plats, till dess morgonstjärnan går upp i ditt hjärta. Till dess Jesus får bli det som du får trösta på. Den som du får trösta på. Den du litar helt på och väntar att få se i härlighet när han kommer för att föra dig hem till sig. Och nu kommer han. Nu vill han möta dig konkret med ett av sina många löften. Men ett av de starkaste och ett av de som är förutsättningen för alla de andra. Att den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Utan jag ska ge honom min förlåtelse, frid och salighet. Och det är detta han vill möta dig med nu. Sin förlåtelse, sin rättfärdighet och sin frid. Så låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som genom Johannes döparen beredde vägen för din son, upplys våra sinnen med ditt evangelium så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord från Jesaja boks 51 kapitel. Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne, tacksägelse och lovsångsljud. Tänk på mig, du mitt folk, lyssna till mig, du min menighet. Till undervisning ska utgå ifrån mig. Min rätt ska jag sätta till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning är på väg. Och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Lyft upp era ögon till himlen och se på jorden därunder. Till himlen ska försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare ska dö som mygg. Men min frälsning ska förbli för evigt. Min rättfärdighet ska inte brytas ner. Hör också Herrens ord från andra Petrusbrevets första kapitel. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 11:e kapitel. Amen, säger jag er. Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Till alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Lyssna du som har öron. Vad ska jag likna detta släkte vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man säger, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man, se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Vid den här tiden i advent ligger fokus på förberedelse, medan vi väntar på att Gud själv ska födas till världen. Och samtidigt har vi för 2 söndagar sedan hälsat honom när han kom till oss på åsnan. Och även utanför ramen för vårt kyrkoår så lever vi i denna spänning mellan Jesu 2 ankomster. Han är den som har kommit och den som ska komma. Och till perfekt och futurum får vi lägga ett 3:e tempus, presens. Han kommer och himmelriket har han med sig. Rubriken för evangelieläsningen är den gamla evangelieboken. Nu har vi redan den gamla evangelieboken här, men den är ännu äldre. Där står det, himmelriket tränger fram. I sig är det baserat på vad vi nog får anta en lite felaktig översättning. Men det passar ändå in. Det som finns i centrum för vår läsning är brytpunkten mellan den gamla tiden och den nya tiden och hur det tas emot. Det handlar om en tid av förberedelse och det handlar om en tid av uppfyllelse. Och nu håller den nya tiden på att bryta in. Himmelriket tränger fram. Och med himmelriket kommer en förnyad ställning hos Guds folk. Och det ökar också motståndet. Så utifrån detta får predikan 2 rubriker. Den minste i himmelriket är värd att avundas. Och 2. Där himmelriket tränger fram möter det motstånd. Så den första. Den minste i himmelriket är värd att avundas. Det är ganska märkligt att läsa hur Jesus först upphöjer Johannes så väldigt för att sedan placera honom lägre än den lägsta i himmelriket. Först är han störst bland alla som är födda av kvinna, det vill säga störst av alla människor. Och sedan är han mindre än den minste i himmelriket. När Jesus jämför Johannes med den minste i himmelriket så handlar inte detta om Johannes frälsning eller liknande. Och inte heller handlar det om hans plats i det kommande livet, den eviga glädjen inför Guds ansikte, utan vad det handlar om är hans plats i frälsningshistorien och konsekvenserna i detta livet. Johannes var den störste i den gamla tiden, den gamla eran om man så vill. Och inte bara den störste bland profeterna, utan den störste människan alla kategorier. Men med himmelriket som nu tränger fram bleknar det som har varit i jämförelse. Paulus skriver, redan dödens tjänst, kallar han detta gamla, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för dess strålglans. Även om den glansen bleknade. Och lite senare i samma avsnitt. Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls jämfört med den överväldigande härligheten. Det vill säga som uppenbarade i Kristus. Det är samma perspektiv som vi möter egentligen i hela Hebreerbrevet. Hur storheten som fanns i det gamla förbundet endast var skuggbilder av det som nu kommit med Kristus. Och hur mycket större det är som har kommit med Kristus. Och när författaren går igenom alla troshjältar där i 11 kapitlet från det gamla förbundet så avslutar han: och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Först tillsammans med oss. Och också vi väntar på fullbordan av allt vad Jesus har gjort. Vi väntar på vår kropps uppståndelse i härlighet. Men redan här och nu får vi ett större mått än de ta del i den härlighet, nåd och klarhet som kommer med Kristi rike redan här på jorden. Så det är i relation till vad Jesus säger ett par kapitel senare som vi bör förstå detta. Saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser och höra det ni hör, men fick inte höra det. Och aposteln Petrus skriver också något liknande till församlingen i mindre Asien. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande, sänd från himlen, gav er evangeliet, ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Det är evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, som älskar sina bröder och systrar mer än sitt eget liv och går i döden för dem. Som räddar dem från synd och död för att de ska få vara och leva med honom nu och i evighet. Detta handlar om barnaskapet hos Gud. Åt alla de som tog emot honom, det vill säga Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes var den största bland dem som är födda av kvinnor. Men den som är född av Gud genom dopet och tron får vara ett Guds barn redan här på jorden och leva här på jorden också i den ställningen inför honom. Så vet du att den man som Jesus kallade för den främste människa som någonsin levt fram till hans dagar och själva änglarna är avundsjuka på dig. Du får leva i den tid då evangeliet om Jesus har blivit uppenbarat. När Guds nåd och kärlek lyser klart i sonen. När korsets hemlighet har fått avslöjas. Så du är mer privilegierad än Abraham, Mose, David, Salomo, Elia, Jesaja och alla de gamla förbundets rättfärdiga. Inte för att du blir frälst och inte dem. Nej, för att du får känna namnet på din frälsare. Du får bära hans namn. Du får ha del av hans ande och delar hans ställning hos fadern redan nu. Han har sagt: min fader är det fader. Han har sagt: min Gud och är det Gud. Gläds min själ med världars myriader att och du har fått ett sådant bud. Att få kalla Gud far. Vi tänker kanske inte så mycket på vad alternativet hade kunnat vara. En opersonlig Gud, en avlägsen abstrakt makt eller kraft. Och då finns det egentligen ingen mening med att jag finns till. Ingen plan, ingen vilja, ingen kärlek, utan en känslolös makt som utplånar personlighet. Eller så hade det inte funnits något alls. Inte ens någon form av gudomlig makt, utan bara tomhet, slump och mera tomhet. Men nu är Gud en personlig Gud, och han vill vara personlig med oss. Han kom ju själv, han kom personligen, blev en människa för att rädda oss. Han vill vara vår far och vill att vi ska förtrösta på honom som far. Ett barns barnsliga tillit är vad han vill att vi ska ha. Och vi får ha det. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Skriver Johannes. Redan nu är vi Guds barn. Och det är egentligen helt orimligt att vi får ha en sån ställning hos Gud. En helt makalös privilegierad ställning. Och vad har du att komma med som gör det möjligt? Letar du med hjälp av Guds ords ljus så kommer du inte att hitta något. För han har lagt grunden utanför dig. Och det är goda nyheter. Gud vill inte grunda det, din rätt att få vara ett Guds barn, på något i dig själv. Därför att då är det också någonting som du kan förstöra. Något du kan tvivla på eller säga gäller andra, men inte dig. Eller så kan du högmod säga att det knappast kan gälla andra, men självklart dig. Men vi har fått två saker att med tron gripa tag om. Och båda hittar vi i det som vi kallar för lilla Bibeln. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Det handlar om Guds älskade skapelse först. Han har skapat världen och han har skapat en god. Och där skapar han människan till sin avbild, till att råda över hela skapelsen. Till att råda hör också att vårda, ska sägas. Och allt lade han under människans fötter. Och det är denna hisnande höga kallelse som vi är skapade till som människor. Att allting som vi ser runt om oss. Ser vi inte varje liten minsta kvark eller någonting sånt där. Men om vi skulle kunna allt från den minsta beståndsdelen överhuvudtaget av materien till universums ofattbara rymd, storlek, som också fortsatt växer sig större, skapades för oss Guds barn. Fallet fördärvade mycket av detta, men Gud slutade inte att älska sin skapelse även om vi förlorat vår ursprungliga rättfärdighet och ställning inför Gud. Utan han gav redan från början löftet om att en dag ställa allt till rätta. Så det första du i tron får gripa om är alltså att Gud är den som har skapat dig med vilja, med kärlek. Att han älskar dig och vill rädda dig undan syndafallets konsekvenser. Det andra handlar om Jesus. Han blev människornas broder, en av oss. Blev sann människa. Och som sann människa var han människa så som Gud ursprungligen avsett. Så i honom är människans ursprungliga ära och värdighet återställd. Och genom hans syndfria liv, rättfärdiga och barmhärtiga handlande, lidande och död, så kan också människan gå fri ifrån skuld, syndafallets konsekvenser. Och ärva Jesu fullständiga laguppfyllelse, hans rättfärdighet och hans unika ställning som Guds son. Och det är detta vi menar med barnaskap egentligen. Det är Jesus ställning hos fadern. Guds son med arvsrätt. Och vi är i Kristus. Genom dopet och tron. Och Jesus ställning inför fadern kan aldrig ändras. Och därför kan heller aldrig du göra någonting för att förstöra det. Inte förstöra din ställning hos Gud som hans älskade barn med arvsrätt till himlen och den eviga glädjen och friden. Därför att han tillhör för alltid Kristus. Och i Kristus tillhör den därför också för alltid dig. Så kommer vi till den andra rubriken. Där himmelriket tränger fram möter det motstånd. Johannes döparen var inte fridens man. Han var inte fridens man när det handlar om världslig frid. Att inte göra människor upprörda och låta saker bero istället. Han var fridens man när det handlar om verklig frid. Och det väckte strid. Hans förkunnelse om synd och nåd, omvändelse och tro, väckte strid. Han strök inte medhårs och sa det människor ville höra. Han sa det människor behövde höra. Han sa det som var sant, även om det var obekvämt och hade ett pris. Johannes pekade på ondskan hos människor. För många blev det till befrielse när de fick bekänna sina synder och ta emot Johannes omvändelsedop i floden Jordan. De misströstandes, förödmjukades och fattiga i andens dalar skulle höjas. Vi läser med Jesaja hela citatet. De som sörjde över sin synd, det lyftes upp, upprättades, skulle återfå sin värdighet, vad Gud hade skapat dem till, att vara Guds barn. Men så skulle också de stoltas och högmodigas berg och höjder sänkas. Deras höga tankar om sig själva, deras inbillade förmåga att leva rättfärdigt inför Gud och deras obarmhärtiga syn på deras medbrottslingar i världen och världens uppror mot Gud, mot sin skapare. Sin obarmhärtiga syn på dem som inför Gud inte var värre än de själva, utan kanske tvärtom, just därför var de värre i Guds ögon. Och för många av dessa blev det till förhärdelse. Det onda finns hos alla människor, men när man inte kan erkänna det onda hos sig själv så försöker man hantera det genom att gå till dess häftigare angrepp mot dem som vågar påstå att allt inte står rätt till. En försvarsmekanism där alla som visar verklig omsorg istället görs till fiender. Och de som istället är i full färd med att gräva graven allt djupare för dig, de betraktas istället som dina vänner. När kung Ahas får se Elia säger han: är du här, du som drar olycka över Israel? Men det var Ahas som drog olycka över Israel genom sin ondska, genom sin laglöshet och sitt avguderi. Det är lättare att skylla problemen på dem som påpekar dem istället för att själv ta itu med dem. Och så råkade också Johannes, den Elia som skulle komma, den nya Elia, i onåd hos kungen när han pekade på dennes onda gärningar. Och det slutade med att Johannes förlorade sitt huvud. I vår del av världen blir vi ännu inte av med våra huvuden. Men det är fortfarande så att himmelriket väcker världens vrede. Sedan kan konsekvenserna se olika ut. Men i grunden är det dock fortfarande så att sanningsägare bemöts i vår tid på samma sätt. Med motstånd. Samtiden är alltid blind för sina avarter och ve den som vågar gå till rätta med dem. Fiendskap mot Jesus, mot himmelriket, kommer därav att det egna mörkret inte vill erkännas. Och just för att bekämpa denna anklagelse ger man istället mörkret fritt spelutrymme eller spelrum. Och istället blir det paradoxalt nog så uppenbart med mörkret för den som har ögon att se med. Deras våld mot himmelriket blir bevis på just det de förnekar. Jesus blir däremot bevisad rättfärdig genom sina gärningar. I vår läsning stod det istället barn. Men visheten har fått rätta sina barn. I de tidigaste manuskripten som vi har tillgång till så står det gärningar där. Och förmodligen kommer barn i ett försök att harmoniera med Lukas evangeliet. I parallelltexten där. Innebörden blir dock detsamma ungefär oavsett. Behåller vi barn så betyder det att Jesus får rätt av dem som har tagit emot honom, Guds barn. Läser vi gärningar så är det gärningarna som bevisar vem han är, så som i svaret till Johannes döparen några verser innan. Gå och säg till Johannes vad ni ser. Lama går, blinda ser och så vidare. Och det är också det han lyfter fram som bevis mot städerna. Om vi hade fortsatt läsa från vår evangelieläsning så går han till rätta mot städer där. Och om dessa gärningar hade blivit gjorda i Sodom och Gomorra så hade de omvänt sig. Och det finns ytterligare ett sätt att översätta, men innebörden blir i slutändan ungefär detsamma. Att Jesus är Messias, den utlovade frälsaren som har kommit. Det är uppenbart genom de goda gärningarna han gör när han botar sjuka, löser människor från deras synder. Och Guds barn är då dessa som sett detta, erkänt detta, tagit det som bevis på att han är den han säger sig vara. Och tagit emot honom med glädje, givit honom rätt. Och i parallellstället hos Lukas så läser vi. Och allt folket som lyssnade, även tullindrivarna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät sig inte döpas av honom. Här ser vi de två sätten som de tog emot. Till välsignelse, rättfärdighet, frid, räddning, till förhärdelse, dom. Det är fariseerna och de skriftlärda som Jesus talar om som detta släkte i evangelieläsningen. När andra har gråtit över sina synder och klagat över hur illa det är ställt med dem, så har de inte velat stämma in i klagosången. Det rör inte mig. Det är ett alldeles för hårt budskap. Det gäller nog absolut dem, men inte mig. Och i glädjedansen över dem som har varit förlorade men som kommit hem, som omvänt sig, vill de heller inte vara med i. De ville ta emot varken Johannes stränga botförkunnelse eller Jesus när han bjöd dem till himmelsk fest. Ingenting dög. De förkastade sin frälsare. De ville inte ta emot honom när han kom till dem. Och istället kallar de Jesus för frossare och drinkare. Och här anspelar de förmodligen på lagen i 5 Mosebok 21. Där en upprorisk son beskrivs som inte ville lyda sina föräldrar. En sådan son skulle stadens alla män stena till döds. Och redan i nästa kapitel så kan vi läsa. Då gick fariseerna ut och gjorde upp planer för att döda honom. Varför? För just hans goda gärningar som vittnade om vem han var. Han hade botat en man som var sjuk på sabbaten. Han hade hjälpt en människa så som de hjälper djuren på sabbaten. Men en människa fick man inte hjälpa. Så förvriden hade deras kärlek blivit i deras iver att upprätthålla sin tolkning av lagen. Att de bekämpar godheten själv och missar Guds handlande. Guds regerande när de ser det. Så var det då och så är det också idag. Människor som inte vill ha med Gud att göra hittar alltid en ursäkt för att slippa. Johannes var för sträng och Jesus festar med syndare. En vän till tullindrivare syndare, säger de. Så djupt tragiskt att de som slänger det som en anklagelse i ansiktet på Jesus inte förstår att det är just det som de anklagar honom för. Att det är just det som de anklagar honom för som är deras enda hopp. Att han låter människor komma till honom som kanske många gånger försuttit sina chanser. Som har gjort människor besvikna gång på gång. Som bedrövat Gud med sina många och återkommande synder. Och här är det så att det är inte bara utifrån som himmelriket möter motstånd, så att säga genom förföljelse eller förlöjligande och liknande, utan himmelriket har också en fiende i den kristnes egna kött. Himmelriket är där Gud regerar, där Gud bryter ondskans och syndens makt genom den heliga ande. Men köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. Så de två strider mot varandra, så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden, vad kommer där efter? Men om ni leds av anden, syndar ni inte? Nej. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Detta är Guds barns ställning. Inte under lagen, utan under nåden. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen, utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Romarbrevet 6. Också här kan samma försvarsmekanismer triggas. Synden förminskas, bortförklaras, förträngs. Och kanske till och med, som Paulus svarar här på då, genom att man tänker att ja, men då kan jag ju synda på nåden. Om det är under lagen. Men lagen i vilken form den än kommer, genom egen bibelläsning, i gudstjänstens predikan, i förmaningen från en vän, den väcker oro om man vill ha bort den. Men så många och så ofta försöker få bort den på alla möjliga sätt, utom det enda sätt som egentligen hjälper, att fly till Jesus och be om förbarmande och förlåtelse. Han som verkligen är en vän till syndare. En verklig vän som inte slätar över synden och säger men det är inte så farligt, och börjar ursäkta och får det att verka som att det inte är så farligt. Utan han är en verklig vän som ger sitt liv för sina vänner, för din syns skull, så att du får leva. Där i ligger himmelrikets sprängkraft, när det besegrar fiendens härar, både utifrån och de inifrån. Nu i våra liv, medan vi lever här i tron på honom som Guds barn, och då helt och fullt när vi får uppstå i härlighet och leva inför honom i fullständig frid och härlighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var och begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre.